På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fyra omgångar in i Superettan är Landskrona Boys ett av fyra obesegrade lag. Nykomlingen Landskrona Boys har fått en rätt skaplig start ändå i comebacken i Superettan. Erik Persson och jag, Mattias Hjelm, ska prata om den här starten, titta framåt. Och sen har vi en del intressant statistik också, Erik, som vi ska ta upp när det gäller just Landskrona Boys. För att kunna vidimera eller dementera, eller hur ni ska säga, om deras start är bra eller inte.
Tabellen är ung. Det är för tidigt att se alla mönster i den här serien. Men några mönster kan man ändå leta fram. Och det har ju startat väldigt intressant på många håll och kanter i den här serien.
Och vi kommer inte att kunna komma runt problematiken eller utmaningen, kanske snarare för Wille Magnusson och Max Mölder, att sätta rätt mittbackspar och rätt nummer 9. De två positionerna eller de två lagdelarna som vi har varit inne på så många gånger i Landskrona Boys-podden.
Det kommer nog vara ett samtalsämne lite framöver också. Det har varit ett ständigt samtalsämne här under några månaders tid, och det kommer väl så förbli ett tag till i alla fall.
Innan vi gör det ska vi väl dryfta några bokstäver om matchen som var. Norrby Boys 1-1. Kevin Jensens första mål. Ja, sen kvitterade Norrby på hörna och sen blev det inte så mycket mer. Tittar man på highlights-paketet som finns, så var det typ ingenting mer än målen. Men riktigt så illa var det inte. Men,
nej, det men var ändå verkligen inget mer än målen. Det var det och slutsignalen. Typ.
Jo, men någon halvchans kunde man ju ha puttat in.
Det kunde man ha gjort faktiskt.
Ah, ja, det var sparsmakat. Det var i alla fall, men målen finns där. Och Kevin Jensens mål var snyggt. Även om den touchade lite grann på en Norrby-spelare.
Ja, det var väl som Kevin Jensen sa då, att det såg bättre ut i tv då, tack vare den touchen.
Det kanske inte finns så mycket mer att säga om den matchen då.
Man behöver inte älta den i all oändlighet egentligen. Det var Boys sämsta insats hittills. Framförallt första halvlek var svag. Och jag gjorde ju ett knäck inför matchen att Boys var laget, ja men, trea i tabellen när det gäller bollinnehav, att Norrby var längst ner i den kategorin inför matchen och så. Men ändå och visade sig att Norrby var lite närmare segern. Så att, samtidigt, man kan vinkla det fram och tillbaka. Att, ja, en pinne på bortaplan i Superettan här i inledningen, ja, det är väl okej. Och man fick ju en pinne borta mot Öster också, men rent prestationsmässigt finns det ju väldigt mycket mer att krama ur. Och tränarna Wille Magnusson och Max Möller vill ju ofta prata om prestationen. Och det är bara konstatera att prestationen inte var särskilt bra. Men som nykomling ändå starkt att ta en pinne trots att man inte spelar särskilt skickligt.
Boys såg ju till att få en flygande start när man vann hyfsat stort mot Värnamo i nykomlingsmötet i Superettan.
Hyfsat stort, det blir 2-0 sakta i backarna nu.
Jag gillar ju överdrifter. Men med tanke på
det får man stoppa in i den kategorin, tycker jag. Överdrift.
med tanke på hur många mål Boys har gjort efter det, så får man ändå säga att det var ganska stort av Boys. Men det var egentligen inte själva poängen här. Det jag skulle komma till var att jag får ju pudla ganska omgående. Visst, tabellen är ung som du säger, Erik. Men Värnamo efter det har ju gått som det berömda tåget. Och ligger nu tvåa i serien med tre raka segrar. Medan då Boys har tre raka kryss. Och fått allt svårare att ta tre poängare. Ska vi titta lite grann på statistik bakom bakom BoIS? Vad är problemet, om vi nu ska problematisera det? Vad är problemet? Varför gör inte BoIS fler mål? Och varför vinner man inte lite mer än vad man har gjort? Inget katastrofläge ska vi säga än, 4 omgångar in. Men det finns ändå siffror som vi ska ta upp här.
Så det känns som många pratar i de underlagen som du också pratar i här nu. Varför gör inte BoIS fler mål? Varför ser det så uddlöst ut där framme? Men kollar man på tabellen så är det faktiskt 7 lag som har gjort färre mål. Bland andra AFC Eskilstuna som har fått mycket beröm under inledningen här. Och som BoIS möter här i nästa omgång till helgen. Och det är 2 lag som har gjort lika många mål som BoIS. Och BoIS har gjort 5 mål då. På 4 matcher. Som du också sa. Ingen katastrof. Kollar man på expected goals. Så börjar det bli ganska intressant. Alltså förväntade mål. Norrby har 7,51. Och ligger högst upp i den kategorin. Men de har bara gjort 4 mål. Landskrona BoIS. Då får man scrolla ner ett hack på Y-Scout. Den här statistikplattform. Och där hittar man Landskrona BoIS längst ner. 2,49 i expected goals. Lägst. Men de har gjort 5 mål. Så att etta Norrby har alltså, de har skapat liksom bäst i expected goals-genren. Men gjort 4 mål. Landskrona BoIS lägst expected goals. Men gjort 1 mål mer än årslaget.
Och för att uttrycka det i andra ordalag så är Norrby väldigt ineffektivt. Medan BoIS extremt effektivt. Man gör alltså fler mål från situationer som det inte förväntas bli mål i.
Precis. Så att vad är uddlösheten i det här? Jag har också nämnt i någon krönik att det har sett trubbigt ut och ja, men tämligen uddlöst. Men det är i alla fall inte ineffektivt. Det kan man inte säga. Men då kommer vi till det här att många som har sett BoIS här känner ju då att det är lite uddlöst framme. Och då blir den här statistiken också intressant. Antal skott, antal avslut i serien. Där har Norrby flest, 59 stycken. Landskrona BoIS sist, även där, 33 skott. Och Eskilstuna, som de möter nu till helgen, har 36. Och är nästjumbo där i den kategorin tillsammans med Örgryte. Så det kanske är som bäddat för en 0-0 match, jag vet inte, på lördag. Men ja, 33 avslut, minst avslut i serien.
Det här väcker en del funderingar hos mig. För man kan å ena sidan säga att jättebra att BoIS är så effektivt. Å andra sidan, och det är det som är min poäng nu, tror inte jag att man kan leva på en sån effektivitet över en hel säsong. Jag ska dra en liten haltande parallell här nu, men som ändå inte är helt taget ur luften. Om vi byter sport, titta på hockeyn.
Ja visst, alltså jag kände det i hela kroppen att du skulle komma in på hockey här nu.
och du, det kliar i dig.
Är det Brynäs nu igen eller?
Ja, nu är det Brynäs, men grejen är den att Brynäs hade en otrolig effektivitet i början av serien. Och för er som inte har följt hockeyn lika nära som jag har gjort, så vet ni, så kan jag berätta att Brynäs klarade sig kvar via kval mot HV71. Alltså det höll inte. Det spelade ingen roll att man hade superbra effektivitet. Över en hel säsong så går det inte att upprätthålla den effektiviteten. Och det gjorde det inte för Brynäs, om man fick slåss för sina klor att faktiskt inte åka ur. Så jag tror, eller är ganska övertygad om, att BoIS måste få till en statistikkolumn där som är högre på expected goals. Det vill säga, man måste se till att komma till fler riktigt vassa lägen. Det är det ena. Den ena funderingen som växer i mig. Den andra är att BoIS, som vi har pratat om, som många har pratat om, har kunnat bygga från grunden, kunnat bygga vidare på det koncept som de har satt för ett par år sedan med Billy och Max inträde i BoIS. Man vill ha ett stort bollinnehav. Att man utifrån det inte skapar fler stora chanser är ändå oroväckande på något sätt. Det bör man ha i beaktning och fundera över hur man ska gå vidare där för att kanske bli mer raka mot mål. Jag vet inte hur Billy och Max funderar i det där, men jag tror att det finns någonting i den statistiken som du levererar nu, Erik, som man faktiskt inte bara ska låta bero utan gå vidare med.
Jag vet inte Y-Scout exakt rätt i allt. Jag kan tycka att vissa liksom, situationer är kanske, ja, man kan se vissa situationer på olika sätt, men den här statistiken lär de väl ändå inte ha fel i. Och kollar man då på senaste Norrby-matchen så ska det ha varit 4 avslut från Boys, varav 2 på mål och 1 gick i mål då. 0,16 i expected goals. Det är ju, ja, de skulle inte gjort mål egentligen. Det är väldigt lågt. Så att, de hade ju Robin Hofse från start i de 3 första matcherna. Och det var, har vi varit inne på innan, där jag har hävdat att Robin Hofse är ingen utpräglad målskytt. Även om han öste in mål i Division 1 för Eskils minne för, vad blev det nu, 3 år sedan. Så över tid har han inte varit en utpräglad målskytt. Så att förvänta sig att det skulle liksom rassla i nätmaskarna bakom motståndarmålvakten när man startar med Robin Hofse, det kunde man kanske inte förvänta sig. Nu startar Linus Olsson senast och han har också en del att bevisa på Superettan-scenen, och han har ju haft ett mönster de senaste åren där han har missat åtminstone en handfull matcher på grund av lite småskador och sånt. Så att han startar varje match resten av säsongen, det är kanske inte särskilt troligt. Och sen har man prestigeförvärvningen som egentligen ska vara nummer 1 där. Erik Persson som inte har gjort någonting hittills på grund av skador. Och det har vi också pratat om i tidigare poddavsnitt, att han är ju den som har bäst målsnitt på liksom elitnivå. Niklas Nilsson har bäst målsnitt av allesammans, men det är för att han har varit på småklubbsnivå i så många år. Så att Erik Persson har ju blivit ett frågetecken, för han har inte varit med någonting. Och många väntar ju på att han ska komma tillbaka. Det kommer nog ta tid. Dels innan han kommer tillbaka i full träning. Det kan ju ta ett par veckor. Vad vet jag. Jag är ingen doktor. Men sen ska han ju komma i full form också. Och då ska vi komma ihåg att han kom tillbaka i slutet av försommaren från en korsbandsskada som höll honom borta i 1 år. Mjällby. När de funderade på om de skulle ge honom en kontraktsförlängning eller inte, ja, då var det här med formen som gjorde att bägaren tippade över. Eller vad säger man? Man säger inte bägaren tippade över. Det var helt fel ut.
Bägaren rinner över, va?
Ja, men vågskålen blev lite ojämn där, och formen var ett argument som gick mot honom, att han behövde mer tid helt enkelt. Sen har det blivit bakslag här då under försäsongen. Så det är ju ett litet orosmoln som hänger över Landskrona IP, även om det har varit en så här lovande start ändå rent resultatmässigt, som man ändå får säga med tanke på att det är nykomling.
Du ska få den stora möjligheten och glädjen att få rätta mig om jag har fel här nu. Vi pratar om Robin Hofse, Linus Olsson, Erik Persson som inte kan spela på grund av skada. Titta på försäsongen. Jag upplever att Hofse då fick fler chanser. Han var mer involverad i spelet. Det jag vill komma till är att det är ganska lätt att bara fokusera på nummer 9-rollen här. Men hur mycket har övriga laget gett dem möjligheter att göra mål? Det är ju ett samarbete där. Försäsong kontra tävlingssäsong.
För det första är det är en väldig skillnad, alltså försäsong kontra tävlingssäsong. Det blir lätt lite mer Hawaii kanske. Och inte samma tändning och allt sånt under försäsongen. Även om Boys hade tävlingsmatcher då i kuppen också. Hofse gjorde ju mål mot Akropolis borta där. Men han brände ju också 6-7 ganska klara lägen. Och det var väl mot just Akropolis, eller det var mot Akropolis här nu i Superettan också, där han fick ett gyllene läge efter bara 5 minuter och det var inte ens nära att den bollen gick i mål. Så att han har ju fått det måste ju varit 10,0 i expected goals på det läget. Nej, nu överdriver jag, men det var ju ett jätteklart läge som han verkligen brände. Så, men visst, han har känts ganska isolerad och isolerad, men han har ju fått jobba mycket liksom felvänd, och han hade lite problem där i premiären där han tog en touch hela tiden och i första halvlek och de tappade boll och så. Men som jag varit inne på innan, det är väl liksom andra styrkor i hans spel som man vill få ut den här jobbiga jäklen snarare än tiotalet mål.
Men faktum kvarstår, Erik Persson kommer ju att missa någon match slash ett par matcher till, vi vet ju inte det. Hur ska Boys göra då? För de måste ju komma till fler lägen för nummer 9, oavsett om det är Robin Hofsö eller om det är Linus Olsson som får fortsätta från start nu, eller om det är någon annan som de, ja, vem det nu skulle vara, som de skulle testa där.
Jag syns i det här, jag håller med dig om att man inte bara ska stirra sig blind på nummer 9-positionen, för att man kan göra tillräckligt antal mål om man sprider ut också. Kevin Jensen har ju faktiskt producerat, han har gjort ett mål och två assist, så man kan inte klaga på hans leverans så här långt. Och jag vill ju påstå att det finns mer, det finns högre höjder i Kevin Jensens spel rent prestationsmässigt, men då har han ändå gjort en bra start och framförallt liksom statistiskt sett i och med att han har levererat det här. Men Linus Olsson fick ju hela försäsongen spolierad. Och det var väldigt naturligt att han inte startade de första matcherna. Jag trodde kanske han skulle gå in för start i omgång 3 mot Akropolis. Nu gjorde han det i omgång 4 mot Norrby istället. Men att han fortsätter från start, jag skulle bli förvånad om han inte startar här nu, och att man inte ger honom några chanser här. Det är ju en spelare som man vill få igång. Han gjorde flest mål i det här laget förra året utan att liksom landa på 20 mål. Vad blev det? 13 inklusive kvalet. Det är väl ganska bra. Han var bäst i laget i alla fall. Det är ett faktum. Så att ja, han kommer att fortsätta där.
Och han har gjort mål den här säsongen också.
Ja, han kom in mot Akropolis och stängde dit den. Så att det blir väl väldigt naturligt att han fortsätter. Ja.
Så sett utifrån hur många minuter han faktiskt har spelat under tävlingssäsongen, så ligger hans målsnitt, det vill säga ett mål som han har gjort, hyfsat okej än så länge.
Ja, exakt. Så kan man säga. Nej, sen finns det Oscar Peterson med i den här ekvationen också. Det är en offensiv spelare och han gjorde faktiskt en handfull mål förra året. Han kom från Halmstad förra sommaren. Jag tyckte han var bra i premiären mot Värnamo, en av de bästa på planen tyckte jag. Sen har han inte riktigt kommit i sin rätt. Det gäller ju att få igång honom också, för ska Linus Olsson spela centralt, ja, då blir det ju Kevin Jensen och Oscar Peterson på kanterna. Startar Hofse, så skulle man kunna ta ut Linus Olsson på en kant och Kevin Jensen startar till höger och Oscar Peterson på bänken. Kevin Jensen petar man ju inte, det ska mycket till. Och likadant, den dagen Erik Persson konkurrerar, då får nog Linus Olsson iklä sig i en vänsterformatsposition.
Ja, det finns lite grann att hålla ögonen på där i helgens match mot AFC Eskilstuna. Var
ja,
spelar Linus Olsson?
Ja, just eftersom AFC Eskilstuna är så försvarsstarkt. Nu förlorade de 1-0 senast mot HIF. Det är det enda målet de har släppt in så här långt. De har tre mittbackar med Pontus Rodin. Han är väl bara 20 och bär lagkaptensbindeln. Man har Tihi, lånet från AIK. Och man har Rasmus Wikström, lånet från IFK Göteborg. Och de har gjort det jättebra hittills. Och så har man Joshua Wicks som vad är han, runt 40. Så han är nästan lika gammal som backlinjen
som,
tillsammans.
Som dig. Han är nästan lika gammal som du.
Ja, precis. Nej, men väldigt, väldigt ung trebackslinje där. Men erfaren målvakt. Som har imponerat och sett disciplinerat och strukturerat ut inledningsvis.
Boys har väl också varit ganska bra bakåt, även om de har släppt in några fler mål än AFC Eskilstuna.
Ja, alltså jag kan inte komma med någon sån rejäl pekpinne mot defensiv, men jag tycker det har sett ganska stabilt ut. Man har släppt in 3 mål och det är ju inte så fasligt dåligt. Det är väl bara, nu skummar jag igenom tabellen här, det är väl bara Gais också som är bättre. De har släppt in 2, sen är det ett gäng lag på 3 och så avser Eskilstuna på 1 som jag precis sa då. Jag tycker Andreas Murbeck har varit en av de bästa. Kollar man på Y-Scout och liksom index som är då, ja, men alla grenar sammantaget, så har han 5:e bäst index av alla mittbackar i hela serien faktiskt. Johan Rapp har kommit in och han har vi ju berömt flera gånger, och Alexander Tkach har varit väldigt trygg i alla matcher tycker jag. Det är lite frågetecken kring högerbackspositionen där man har bytt ut sin startande högerback i varje match faktiskt. Jonathan Asp blev skadad i första omgången, men sen har man gjort lite taktiska byten där. Så att, där har det inte riktigt satt sig än så länge. Man har spelat med 4 olika mittbackar på 4 omgångar.
Och sett till U21-matchen som var, så kanske det är så att Hampus Färm får ny chans från start när det väl är superettan, eller?
Ja, nu hänger du upp dig på målen. Ska man hänga upp sig? Han gjorde 2 mål i U21-matchen. Men är man högerback? Visst, spelar man i Landskrona Boys så spelar man ju nästan som ytterforward när man är ytterback. Man har en väldigt hög utgångsposition. Men nu har jag inte sett matchen mot Halmstad. Men bara för att han gjorde 2 mål, det betyder inte att han gjorde en bra match. Eller?
Ja, fast det sa Billy Magnusson till mig att han gjorde. Han berömde Hampus Färm.
Ja, då, så okay,
man får väl lita på, man får väl lita på Billy i det läget.
Ja, det visste jag inte. Men ja, det är jättebra. Hampus Färm har haft någon tung U21-halvlek mot HF bland annat och så. Och startade ju mot Öster och blev utbytt efter timmen. Fick inte riktigt att stämma och så. Men nej, han är där och flåsar de andra i nacken. Känns, eller han är inte helt färdig skriven.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han har bara spelat ett halvår på den här positionen. Så att, men det, ja, det ska bli spännande att se var han tar det här. Att det svajar så här i början, vilket jag ändå tycker du har gjort, det är väl naturligt.
Men hur man än vänder och vrider på det, Erik Persson, så kan det aldrig vara fel att bli målskytt. Aldrig någonsin kan det vara fel att bli målskytt. Är man dubbel målskytt dessutom så är det dubbelt så bra. Så det ligger i hans pluskonto, vad du än säger.
Ja, absolut. Jag bara menar att man ska inte stirra sig blind på att Hampus Färm gjorde 2 mål och att han är liksom, att han ska starta på grund av det. Det är ju prestationen över 90 minuter där, så tror jag också Billy Magnusson hade pratat, för han vill ju gärna ha det liksom prestationsbaserat. Men det är klart, spelet går ut på att göra mål, så det är jättebra att han gör mål. Och han är ju en ytterback som man faktiskt kan byta in när man forcerar också. Så att han ska ju ha det som lite spetsegenskap att vara en producerande ytterback.
Men fortfarande så är det också ett frågetecken vilka som är de 2 som startar i mittbackslåset. Andreas Murbeck, som du säger, har varit stabil och stark och bra. Och kanske har lagt vantarna på en av de 2 platserna lite mer permanent än övriga. Men Filip Andersson är snart att räkna med igen, lagkaptenen som fick 90 minuter igen i U21-matchen. Och som, om jag då ska tolka Billy Magnusson, kanske inte riktigt är 100% där. Han är tillgänglig, ja, mer eller mindre. Men formmässigt timingsmässigt så kan det finnas ett par procent som saknas såklart efter lång frånvaro. Men han är ju där och är ju, om han inte är med och konkurrerar fullt ut redan till helgen, så är han det, alltså är väldigt nära i alla fall. Och det sätter ju mittbackskonkurrensen i en större dager.
Ja, man har ju stegrat det lite. Han fick ju några U21-matcher. Var inte med på bänken mot Akropolis, vilket han kanske hade kunnat vara om han hade varit lite stressade. Istället följde han med till Borås och satt på bänken mot Norrby. Och man gjorde ju ett mittbacksbyte redan i 51:a minuten. Man tog ut högerback Dennis Olofsson, flyttade ut Johan Rapp, tog in Viktor Wihlstrand. Det var väl en fingervisning att Filip Andersson inte riktigt är där. Samtidigt hade man kanske sänkt eller riskerat att sänka Viktor Wihlstrand, som ju bar lagkaptensbindeln bara någon vecka innan och sen har blivit petad. Så att det var väl ganska naturligt att Viktor Wihlstrand gick före där i kön. Men det som du säger, är han inte där och liksom nosar på en startplats och så redan nu, så kommer han göra det snart. Och hur gör man då? Det är jag har inget svar på den frågan. För jag ser ju också det som att Andreas Murbeck har gjort det väldigt, väldigt bra. Det blir svårt att peta honom. Samtidigt Johan Rapp, en mittback som skiljer sig från övriga. Och det är en spelare med försäljningspotential och så. Så att han vill man ju gärna ha i spel också. Gör man som Patrick Wadik och tar ut honom som högerback bara för att få plats med två bra mittbackar. Ja. Och sen Viktor Wihlstrand som ju har hög status i det här laget och startar de två första matcherna. Så att det är verkligen många om det. Alltså.
Du har ju varit inne på den tanken tidigare, att hur får man in Johan Rapp i en startelva när alla är tillgängliga. Ja, man kan ha honom som mittback, men man kan också öppna upp då för högerbackspositionen som du sa. Nu nämnde jag Hampus Färm, vi pratade om att han gjort två mål, vilket inte var hela bilden av en spelare. Men där finns ju alternativet då att också ha Johan Rapp från start som högerback, som du har varit inne på tidigare, vilket då i och för sig skulle förpassa Dennis Olofsson och Asp, Jonathan Asp till bänken.
Ja, man har ju många högerbackar också. Dennis Olofsson har spelat där, Jonathan Asp har spelat där, Hampus Färm har spelat där. Och nu Johan Rapp fick spela där mot Norrby, och han spelade ju där en del i höstas också. Och som Jonathan Asp kan ju spela vänsterback också, men där är Alexander Tkač given. Så att det kan absolut bli så att tre renodlade högerbackar, varav två rutinerade sådana, Jonathan Asp och Dennis Olsson, faktiskt kan bli bänkade. Så det är en tuff kamp där också. Där ser man ju lite andra signaler att man kanske inte riktigt har varit nöjd med sin högerback i varje match, och att man har, det är en av få positioner där man har liksom roterat väldigt mycket till och med i varje match, att man då har gjort byte och man har bytt startman och så. Lite också på grund av Jonathan Asps skada, men ändå.
Och jag nu ska hjälpa dig på traven att tala om vem som ska starta som högerback.
Ja, men det får du gärna börja. Ja.
Och då säger jag så här, om Boys nu, kopplat till din statistik som jag har pratat om, expected goals och, ja, och det jag sa att man kanske måste få till fler, ett rakare spel ibland, få till fler heta målchanser. Vilken av alla dessa namn på högerbackspositionen är mest offensiv? Vem skulle kunna vara med mest och bjuda upp till fler stora chanser i ett offensivt spel? Vem skulle du säga det är då?
Ja, det blir... Jag trodde du skulle komma med facit. Nu
ställer nej, det är du, som är smart. Det är jag som ställer frågor.
Ja, men du berömde ju Dennis Olofsson efter hans inhopp i Växjö, har jag för mig, mot Öster.
Ja, det stämmer.
Han har satt Hampus Färm och du målade upp Dennis Olofsson som är lite duktig och så. Och han har ju haft höga toppar under sina år i Boys. Det känns lite som att han har letat efter sitt självförtroende ett par år nu. Och att det inte riktigt lossnar liksom match efter match, och det är ganska synd, för han har en hel del i sig. Oavsett vem som spelar högerback så blir det en offensiv högerback. Precis som vem som helst som spelar som vänsterback så blir det väldigt offensivt.
Så blir det Tkač.
Ja, exakt. Nej, men då blir det väldigt offensivt, för det är så spelmodellen säger att de ska spela. Kollar man bara på individer så, ja, Hampus Färm när man tänker på Hampus Färm så tänker man kanske lite mer på offensiva egenskaper än defensiva egenskaper. Och det är ju framförallt defensiven han behöver slippa till för att verkligen bli en superetta nytterback av rang. Och där de andra är liksom längre fram i det spelet. Och jag var inne på att man kan plocka in Hampus Färm i en forceringsfas. Det kan man med de andra också, men Hampus Färm är kanske lite mer utpräglat offensiv.
Men då tror jag att du gav ett svar utan att veta om det. Då kan vi slå fast att Hampus Färm startar i helgen.
Nej.
Mot AFC Eskilstuna.
Nej, det ska vi inte slå fast. Alltså det märks att du är en journalist. Du hårdvinklar alltså.
Ja.
Har du varit på kvällstidningarna eller?
Ja, det har jag faktiskt.
Ja. Det har jag också,
nu ska vi inte kasta på skit på kvällstidningarna. Det finns väldigt mycket bra med kvällstidningar, ska jag säga.
Ja, vi får inte gå in i den debatten. Men det är ju defensiven också.
Det kan inte boys tänka på i första hand här nu. Aha. Nu måste man få till fler stora chanser. Man måste få till fler gjorda mål. Man måste se till så att inte man bara ska förlita sig på en superstor effektivitet. Då måste man in med starka offensiva krafter. Du säger att Hampus Färm är den mest offensiva av de högerbackarna. Då säger jag, starta Hampus Färm.
Fast samtidigt säger jag också att de andra blir ju vem som helst som sätts på högerbackspositionen. Så är de ju offensiva. De har, men ja, okej då.
Du får säga emot mig.
Ja. Nej, men nej, jag
du förstår hur jag tänker.
Ja, delvis förstår jag hur du tänker. Bara delvis.
Okej. Jag lägger min... Ska ni satsa pengar på någonting, satsa pengarna på Hampus Färm, så kan ni bli ruinerade sen. Men nej, satsa inte på någonting. Hur som helst. Vi får se då vilka som blir backlinjen, oavsett vilka av de fyra är. De tre, utöver Alexander Tkach då, verkar ju kunna fungera ihop i alla fall, eftersom man inte släpper in så jättemånga mål, vilket vi har konstaterat. Men en sak till i det här, kanske är vi lite för hårda, eller jag snarare, lite för hård mot Boys och glömmer bort att Boys faktiskt är en nykomling. Jag kanske inte kan förvänta mig så mycket mer än vad de har gjort så här långt. Vi ska komma ihåg det. Det är inte bara att kliva upp i en serie till. Vissa kan göra det, som Mjällby, som ja, vilka fler. Ja, precis. Och bara surfa vidare på den där jättestora sjunde vågen. Men det kan man inte förvänta sig. Så kanske har jag för höga krav här på Boys. Jag kanske ska sänka.
Nej, men så här. Jag tycker ju det är lite som vissa ropar ut nu att Djurgården kommer att jogga hem allsvenskan. Jag får ju liksom rysningar i kroppen när jag hörde efter 4 omgångar. Jag tyckte de gjorde en magisk insats mot MFF. Men det har bara gått 4 omgångar. Sitt lugnt i båten, känner jag. Det blir lite väl. Alltså, det var som jag sa i början att tabellen är ung. Man kan inte se alla mönster än. Man kan se vissa mönster, och det vi pratar om här, det är relevant, och det kanske kommer att vara ännu mer relevant om några veckor. Då kanske varningsklockorna ringer. Men det är väl inte jättemycket som är liksom jättealarmerande just nu. Men det blir väldigt intressant att se hur de löser det, för allt klaffar ju inte än så länge. Men det kanske man inte hade förväntat sig efter 4 omgångar. Hade Boys vunnit alla de här 4 matcherna i början, så hade de varit hyllade till höger och vänster. Då hade vi suttit och pratat här hur ska de hålla huvudet kallt och fixa det mentala spelet.
Ja, fast även om vi inte kommit så långt i serien, så måste man vara vaksam på trender, vara vaksam på tillstånd. Boys startade med seger, sen har det blivit 3 kryss, och man kan väl säga att trenden har varit vikande. Du säger det här nu också med Norrby, att det var deras sämsta insats, och det är väl egentligen så det har varit. Man har gått åt fel håll vad gäller form och hur det ser ut på planen. Så om man inte bryter den trenden, så kan det ju fortsätta gå åt fel håll. Så att även om det är tidigt, så menar jag på att man måste försöka bryta trenden medan tid finns.
Jo, absolut, absolut. Jag bara menar att det kanske är så att det har gått så pass lång tid, så att, eller kort tid, så att det knappt hinner bli en trend. Det vet vi ju inte. Alltså, serien får kanske sätta sig lite först. Bara för att Boys är tabellfemma nu, de kan ju vara sist om två omgångar. Liksom. Det är det jag menar, att det är en så ung tabell. Precis som att man inte ska stirra sig blind på att Boys är obesegrade och på att de ligger femma i tabellen. Så kanske man inte ska stirra sig blind på andra grejer. Även om det är liksom... Jag tycker också det har sett lite utlöst ut. Och det är intressant statistik det här. Fortsätter statistiken så blir den än mer intressant. Så kan man säga. Det är skillnad att liksom ligga femma efter fyra omgångar och femma efter 25. Jag håller med.
Nej, jag är med och jag håller med dig, och jag ifrågasätter mig själv också, för har man 6 poäng efter 4 omgångar som nykomling, då är det ingen, som jag inledde, det är ingen katastrof, det är inte ens nära katastrof. Det är ett bra facit så här långt poängmässigt.
Ja, men kolla Värnamo exempelvis, som jag tyckte inte de var bra. Mot Boys, även om statistiken visar att det var jämnare än vad mitt öga sa där och då. De har vunnit senare, de har bland annat vunnit mot Sundsvall, de har 9 poäng och är 2. Betyder det att Värnamo kommer att bli topplag eller fortsätta göra succé? Nej, men om 3-4 veckor då kanske jag säger något annat, men jag tycker det liksom är lite för tidigt och säga, liksom fastslå vissa saker. Men,
Men okej, jag säger så här. Jag drar det så här långt då. Trenderna säger att guys ser ut att fortsätta vara i alla fall rätt högt upp i tabellen. Det är de som leder serien. Och trenden ser också ut att Brage kommer att vara i den nedre delen av tabellen. Det är de som ligger sist med 1 poäng. Och trenden ser ut som att Boys kommer att vara i mittenriket.
Men det är det inte lite förenklat? För hade Gais haft 3 vinster och 1 oavgjord, liksom omgång 11 till 14, och kanske gått upp från 10:e plats till 7:e plats, då hade ingen sagt något. Men nu leder de serien och alla tror att de ska gå upp till Allsvenskan. Men där ska vi komma ihåg att det är guys vi pratar om. Det brukar inte gå så bra i slutändan. Jag bara menar att det är så lätt att slå på stora trumman här nu. Och precis som att Brage ska åka ur. Brage har haft ett jättebra facit under Kleber Särenpe som tränare och varit stabila. Ja, det har de uppenbarligen inte visat under de här 4 omgångarna. Och nu har de HF i nästa match. Så att det talar väl för att de inte har så många poäng efter den här omgången heller. Men... Är du med hur jag tänker?
Ja, det är jag. Men nu gör du också det lite för enkelt, eftersom du har plockat bort det mentala spelet ur bilden. Alltså får man en bra start på serien, så får man en boost i självförtroende. Får man en dålig start på serien, så blir det stress ganska tidigt. Och stressen kan göra att man inte kommer ur den här, förutom kvaliteten då. För att finns inte kvaliteten, är det svårt att komma ur någonting i alla fall.
Men om kvaliteten finns, om det går bra också.
Ja, det kan man väl få i och för sig. Fast det är nog lättare att leva med en hybris som tabelletta än en härdsmälta som jumbo, tror jag.
Mjällby i Allsvenskan, nu är ju inte detta en allsvensk podd, men de hade väl 0 poäng efter 3 omgångar förra året också. De blev 5. De hade väl 0 pinnar efter, de hade samma facit efter 3 omgångar i år också. Och då började det liksom skrikas att Christian Järnlo är en dålig tränare och var är Marcus Lantz typ så. Ja, men det var ju exakt samma facit som förra året. Jag fattar att fotboll inte är så logiskt, men det är väl ändå ett exempel på att man kanske ska vänta lite innan man...
Ja, fast då kan vi ju dricka mellanmjölk varenda poddavsnitt och fira över att det inte kan sticka ut hakan någonstans.
Nej, alltså vi har ju pratat om den här statistiken. Det är inte så att jag hade inte lyft fram den här statistiken och sagt det jag tycker om jag inte hade menat det. Jag vet inte riktigt då vi hamnade här alltså. Men
nej men så här, jag tänker att nu ska vi slutföra det här och vi sammanfattar detta. Jag är en personlighet som gärna sticker iväg lite grann i förväg.
Ja, och det är inte jag.
Nej, och som slår kanske inte på de allra största kvällstidningstrummorna, men uppskattar ändå att spela lite trummor. Medan du hellre sitter med den här triangeln i hörnet och är lite försiktig och plingar lite.
Ja, sen tar man fram elgitarren efter 10 veckor eller något sånt kan jag.
så ni som lyssnar och tycker att vi för ett väldigt märkligt resonemang här, lyssna mer på Erik. Han är förmodligen mer rätt på det än vad jag är som sticker iväg lite. Men jag tycker att det är spännande att se trender. Även tidigt i serier.
Om jag får gissa så tror jag fler är på din sida. Men det är strunt samma.
Ja, det är det. Boys ska i alla fall möta AFC Eskilstuna. Det
och
vet.
Det talar för ett nytt kryss. Känns det som.
Ja. 0-0 eller 1-1 känns gångbart.
Ja, men där är... Ja, det känner jag också.
Men... Jag hoppas att det inte blir så torrt och tråkigt som ett 0-0 resultat skulle kunna vara. Om det nu blir 0-0, vi kan ju inte förutse slutresultaten på det.
Alla 0-0 matcher är inte tråkiga igen.
Nej men det kanske blir helt andra ansikten i den här matchen. Vi kommer att bevaka den såklart. Och vi kommer att ge er det ni behöver, hoppas vi, på hd.se och i Landskronaposten. Vad mer ska vi tillägga?
Ja, vi har väl, när vi spelar in detta, så har det väl pytsat ut en Måns Ekvall-intervju av vår kollega Sebastian Rönnström. Och jag hoppas få loss en intervju med Oskar Petersson. Och vi har väl några Billy Magnusson-tankar inför matchen och så vidare. Och så är vi på plats på lördag. Så att, ja, vi fortsätter att bevaka boys.
Måns Ekvall. Jag kände att det var någonting som vi hade tappat här i konceptet. När jag leder det här så sitter inte jag med ett anteckningsblock med punkt för punkt för punkt för punkt som vi prickar av. Men vi pratade ju om Måns Ekvall som ju förmodligen kommer att få spela eftersom Zomar Almadjed, som varit startmannen i den positionen under alla matcher, är avstängd. Måns Ekvall in, Erik, förmodligen. Vad betyder det?
Att man tappar sin bolltryggaste spelare och om inte den bästa så en av de bästa spelarna hittills under säsongen, tycker jag. Jag tycker Zomar Almadjed har varit riktigt bra. Och därför har det inte varit sensationellt att trotjänaren Måns Ekvall har hamnat på bänken. I och med att Zomar Almadjed har gjort det så pass bra. Men man får in en rutinerad spelare, en liten dammsugare på det sittande mittfältet. Jag tycker Måns Ekvall är väldigt klok och står ofta på rätt ställen och vinner mycket boll. Mer fysiskt präglad spelare än Zomar Almadjed, även om Zomar Almadjed har blivit bättre på att just vinna boll. De skiljer sig lite åt, men det behöver inte bli en liksom nedgradering i just den här matchen. Måns Ekvall kommer nog stämpla in och göra sitt jobb och visa att han är beredd att verkligen fighta som en startplats. Jag tycker han var kanske kvalets bästa spelare sett över 2 matcher för bara ett halvår sedan. Så att det är inte så att Måns Ekvall har hamnat i någon jättedjup formsvack.
Zomar Almadjed avstängd. Niklas Nielsen skadad. Lär inte vara tillbaka i helgen. Inte heller Erik Persson. I övrigt i laget, någonting annat att rapportera som vi har tappat bort oss i här nu?
Nej, ingen info som jag sitter på här och nu kring skadeläget. Utan, det du vet, det vet jag. Det, så att, ja.
Vi ser helt enkelt fram mot matchen.
Ja, det gör vi. Verkligen.
Och så återkommer vi med Landskrona Boys-podden igen om någon vecka. Och vi tackar er för uppmärksamheten och vi önskar er en trevlig helg och njut av fotbollen, får vi säga. Hej med er!
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.